Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Han säger att jag slängde mitt hårdaste armbåge över typ så här. Han satt högst uppe på mig och så skickade mig hela sin kraft och kropp, armbåge rakt i ansiktet. Han var när jag drar på resa, så tittar han på mig, ler och säger fuck you.
Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves, get ready for war.
Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my god!
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Ja, men vi är igång igen. Varmt välkomna ska du vara till Fighterpodden special. Det här är avsnitt nummer 53.
Yes.
Det där är Simon Kölle, jag heter Mårten Söderström. Och då är vi lite spända.
Eller hur? Det blir något väldigt speciellt idag. Det är väldigt speciellt.
Vi har alldeles strax i studion Reza Mad Dog Madadi.
Ja, det är häftigt.
Som
är häftigt.
Faktiskt inte har gjort en intervju, för han har ju också lagt sina handskar på hyllan. Mm. Han har liksom inte uttalat sig speciellt mycket om det, men det säger han också i intervjun här. Det är faktiskt tack vare dig, Simon.
Ja, det är snällt.
Han sa att han var skyldig dig att göra detta.
Ja,
och det här
känns
är en spännande intervju. Han kommer berätta om hur han kom till Sverige. Mm. Väldigt mycket som han har berättat tidigare om sin karriär. Men också de våndor och situationerna han har varit i livet. I de mörkaste hål, måste man säga.
Ja, och faktiskt ljusaste grejerna också.
Ja, ljusaste.
Alltså, för det här är ju en berg-och-dalbana. Ja, det blir häftigt.
Nog sagt, väl mött. Här kommer Reza Mad Dog Madadi. Då är det äntligen ett sant nöje att presentera Reza Mad Dog
Madadi.
Alltså vilken karriär, helt underbart.
Alltså när du har lagt dina handskar på hyllan, då kommer du.
Då kommer.
What?
Ja, men vad fan, innan har man så mycket att göra och nu har jag också mycket att göra. Och så kände jag på riktigt idag när du skickade, jag kände så här, du måste ställa upp för Simon.
Snäll,
nej, men det jag menar,
det är så bra.
Senaste krönika du skrev och jag tyckte det var väldigt uppskattat.
Tack så mycket.
Du verkligen skrev från hjärtat, du hade kunskap, du hade info. Och då kände jag att fan, det här är en snubbe som har följt i hela din karriär. Sen när du slutar skriva en helt ärlig krönika, jag kan inte säga nej till han.
Tack så mycket, tack.
Men du, först bara, hur är läget? Är det bra med dig? Vänta, det är inte bra, kolla på tummen.
Nej, hans tumme är helt...
Ska vi bara säga att du har så stort bandage runt din högertumme?
Ja, högertummen.
Du har skurit dig, eller hur?
Ja, jag har skurit mig ordentligt, men det är sånt som händer. Är man oförsiktigt så råkar man illa ut.
Ja, men det var så en arbetsplatsrelaterad olycka.
Jajamensan.
Ja. Så han skars inte någon annanstans.
Eller hur?
Du, berätta lite grann nu då. Alltså... Det är lite otajmat att lägga dina handskar på hyllan och så veckan efter så gör ju The Mauler samma sak.
Ja, ja.
Det är lite synd för liksom det kommer skymundan.
Jag har alltid inspirerat folk, så det här kanske också är... Nej, jag skojar. Det, för mig var det så här, min senaste match på Globen såg ut musten ur mig. Så fan, det skickade mig nästan till depression för att det var... Du vet, du kan ljuga för alla. Allt och alla. Men du kan aldrig ljuga för dig själv. Det är någonting vi alla är överens om.
Får bara fråga, när du säger så, alltså, du var så inställd på att du skulle vinna och så vann du inte.
Men jag ska förklara för dig. Jag kommer ihåg när det var vilket svårt beslut det var för mig att ta den här matchen på 9 eller 8 dagar. Jag kommer ihåg att typ, så här, det var ändå ganska bra väder. Jag stod på balkongen och gick fram och tillbaks. Jag hade fått samtal från en manager, pratade med Putte. Min vän tränade och så beslutade vi att vet du vad, jag tar den här matchen. Och så kollade jag på sin och bara, fan, det är värsta djuret. Han har knockat och vunnit och så. Och jag har alltid älskat utmaningar. Jag bara, fuck it, vet du vad, vi tar matchen. Jag tar matchen, jag klarar vikten. Och hade ändå tränat väldigt bra, men du vet, det är ändå annorlunda att vara i matchform, ha haft läge, kamp. Och jag kommer ihåg hur mycket bad och bönade. Jag bara, Gud hjälp mig, låt mig vinna den här matchen. Så lägger jag handskarna på hyllan. För att jag kände att jag hade ändå kommit. Slutet av karriären började närma sig. Och när matchen var över, sista signalen, du anar inte vilken glädjerus jag fick. Jag verkligen kände, när jag torskade mot Norman Park, när jag kollar efteråt på själva matchen, då ser jag, vänta lite, han gör ingenting. Jag försöker ändå slå, jag försöker ta ner. Jag gör allt nästan. Men när matchen var slut, jag kände 110% att jag har förlorat matchen. Och det kändes inte jobbigt. Mot Joe Duffy, jag hade linser. Jag sa till David innan, jag bara, glöm inte på mig när jag ska ta ut linserna. Vi båda glömde, jag går in, spräcker pannan. Och om du ser på en om du ser på min Facebook-bild, ser du att jag försöker greppa ta ut. Jag stoppar in fingret för att greppa ta ut det här jävla linsen. Men det gick inte. Men jag ändå krigade, jag såg ingenting. Jag gjorde mitt bästa. Jag respekterade, vet du vad, det var inte min dag. Nej. Skitsamma, torskade den matchen. Jag träffade Joe Duffy efteråt. Vi kramade varandra, pustade hans mamma, pappa. Nej, men det är så det är. MMA handlar för mig. Men den här matchen på Globen. Alltså jag kände, jag bara, fan resa, du gjorde det. Jag var så glad, jag kände så skönt att jag har vunnit det. Och svensk domare, det ska inte handla om, okej, bara för att han är hemma, fighter han ska få. Jag inte fick den matchen och senare går han och säger att, men vet du vad, jag gillar inte resa. Och jag kunde inte ge matchen till han för att då skulle de säga svensk domare gav matchen till en svensk.
Ja, det är helt
det kändes så jävligt. Och ja, du ser, än idag när jag pratar om det gör så ont i hjärtan.
Jag ser det på dig, du har så här smärtkropp.
Ja, det var verkligen så här. Och så försökte jag efter att gå flera matcher, var bokad för ACB. Två gånger de skulle komma till Sverige fick de nej på grund av olika anledningar. Vilket,
ska vi ta, vad är ACB?
Ja, men det är tjenska
organisationer. Det är en rysk organisation, väldigt bra, väldigt, väldigt duktiga fighter.
Betalar mycket också.
Betalar till mycket. Och så skulle jag möta deras champ i 66 som hade gått upp till 70. Vi skulle mötas i Malmö. Jag låg i full camp några veckor innan. Bara, de kom inte till Sverige. Matchen var inställd. Åkte jag ner två gånger till Abu Dhabi. Skrev till och med på med två olika så här check-organisationen, betalade dem också jävligt bra. Det blev inte av. Det var hela tiden så här. Nej efter nej, så kände jag, vad fan, det är kanske inte meningen att det ska gå mat. Sen var det någon månad sen. Jag och Frans sparras inför hans match. Vi kör fem ronder, vilka jag vann alla ronderna. Frans.
Är det Frans?
Han är min broder. Jag tror vi hade tjocka handskar eller tunna handskar, minns jag inte. Men jag råkade få hans finger i ögat. Och så gick jag efter och då bara, fan, det är något som inte stämmer med ögat. Jag gick några dagar till och med, körde en sparring till efter den. Och jag bara, vad fan, jag måste kolla upp det här. Åker jag till ögonkliniken. Jag känner han, Alex. Och så ser jag till honom. Brorsan, kan du skynda dig? Jag har bokat in massor idag. Jag ska gå och jobba. Så han kollar på mig, kollar på bilderna. Han hade kollat ögat. Så kommer han tillbaka. Han bara, bror, tyvärr, du ska ingenstans. Du ska raka vägen till akuten. Du ska opereras.
Oj.
Bara, va? Nät in avlossning. Och det kan man bli blind av. Jag bara, va? Åker till akuten. De lägger in mig dagen efter de opererar mig. Och så tänkte jag, jag är tillbaka om några dagar. Några dagar blev fem veckor. Alltså det var så, det jobbigaste skadan jag någonsin har haft. Och det är så där livet.
När du minst anar då kommer.
Ja, när man minst anar.
Men är det det här som är liksom grunden för att du också har valt att nu tänker jag inte tävla mer?
Nej, men det var så här att jag satte på mina hörlurar. Gick ut i skogen, började promenera, tog mig två timmar. Kom hem helt gråtfärdig. Alltså det var en av de jobbigaste promenaderna jag har haft någonsin. Och då måste du förstå att du har sysslat med en grej som du har älskat från djupet av ditt hjärta. Mm. Alltså jag har varit nästan överallt tack vare den här sporten. Träffat roliga människor. Jag har haft bergdalsbana. Det har hänt mig så mycket. Mm. Så fort jag blir lite ledsen, deprimerad, går jag in på YouTube, söker på Reza Maddox entrét. Så jag sitter och kollar, blir helt fullt av glädje. Och så ska du helt plötsligt säga hej då till den. Mm. Och så kände jag, vet du vad, Reza? Allt har i sin tid. Även om hur många som är som träffar mig, bara, va? Har lagt handskarna på illan? Fan, varför ska jag ge en match till hit? Jag bara, nej. Jag har verkligen bestämt mig. Och det har inte varit ett beslut. Jättejobbigt. Ni ser många idrottsmän när de har lagt karriären sidan liksom. Eller? Mm. Någon har tagit livet av sig, någon har blivit alkoholig. Det är jättejobbigt. Det har inte varit rätt för mig. Det har lätt för mig. Det har varit, jag har ändå några skador som jag har varit. Bara, vad fan ska jag göra nu då? Jag är i ADHD och alla bokstäverna.
När du säger sådär, alltså, jag har ADHD i alla bokstäverna. Vet du att du har det eller bara vad du tror det?
Jag är nästan 100 på det. De som känner mig, de säger
jag
det.
Så här, jag är 110 på han är Mr. 110%. Ja. Det är också det är ett nickname du skulle kunna haft.
Ja. Det är så mycket så att du behöver inte ens göra en utredning.
Nej,
för att
jag behöver inte göra en utredning.
Nej, men det är också styrka ju.
Ja. Nej, men styrka, jag alltså, tar det som en styrka. Ja, ja. Och jag, typ så här, många människor när vissa saker händer, de bara, åh fan vad tråkigt, varför det här händer med. Men jag tycker att allt som sker, sker av en anledning.
Exakt.
Inte att ett löv faller från träd utan anledning. Nej. Och anledningen kanske kommer att det är dags att det ska bli höst.
Men det, alltså, du tror det? Är du religiös?
Jag är jättereligiös, jag har blivit med tiden.
Ja, och liksom, så att, du sa förut här när du hade kommit in med ditt bagage, ja. Eller bagage. Ja, det är så bagage, hela handen är så stor. Ja. Ja, men då sa du det med bandaget här, att ja, men det sker av en anledning, sa du.
Ja, det gör det verkligen. Och det ser jag inte bara för att jag har läst en bok eller min erfarenhet i livet. Det är saker och ting jag har sett. Det är omöjligt. Att det här händer, det bara händer. Mm. Det kan inte vara slut. Nej. Jag respekterar folk som tänker på alla andra sätt. Mm. Jag respekterar 100%. Men vad jag tycker, många tycker att saker och ting händer, nej men det är bara en slump. Jag tror inte på det. Av en droppe säd, kolla vad som händer.
Ja, exakt.
Kolla, det kan inte vara slump.
Eller hur?
Det är min teori liksom.
Men när visste du var du barn när du visste att du var speciell? Alltså, eller har du aldrig tänkt att du var speciell? För du är en unik människa. Ingen kan säga något annat att du. Nej, men det finns ju ett ordspråk. Det finns bara en resa med Daddy. Det är ju för att många ville komma upp och vara lite som dig.
Ja.
Kan vi ta det från början? Alltså, du är född i Iran.
Jag är född i Iran, kom till Sverige när jag var 11 år.
11 år, precis.
Jag kom hit och redan då drömde jag att bli en liksom, idrottsman.
Och hade du tränat någonting som barn?
Brottning.
Du kom som en brottning.
Ja, jag kom som brottning. Men jag lovar dig, jag var jätteduktig på fotboll också.
Aha.
Och så det var verkligen mellan, ska jag välja fotboll eller brottning?
Men var du en ful fotbollsspelare? Eller
jag har
du
alltid varit ful. Vad än jag har tävlat i.
Mycket röda kort.
Ja, jag kommer ihåg, jag var på Gran Canaria. Mm. Och jag var där med typ, så här, min flickvän och hon hade precis fyllt år och vi ville typ, så här, överraska henne. Vi hade köpt tårta och grejer, så var vi skulle åka go-kart. Och så var det en tysk med och några av tjejerna, killarna som var med oss. De sa han är världsmästare på go-kart. Han var skitduktig. Och så började vi alla åka och han typ så här rundade oss tre gånger. Tjabba. Så nästa gång jag ser han ska komma vid sidan, jag skickar ut honom från banan. Jag sa bara, vi får jättemycket skit. Bara, vad fan håller du på med? Pardon. Så fortsätter vi. Ja. Och då låg den här flickvännen låg precis framför mig. Mm. Och varje gång jag vill köra om henne, hon lät inte mig. Och alla andra bara, fan, låt den här idioten vinna. Mm. Så kör jag med all kraft bakifrån på henne. Jag gör allt. Men hon lät inte mig vinna. Och det första jag kommer när vi är klara, jag kommer ta tårtan och skicka ut den.
Va?
Ja. Alltså, du fattar inte. Jag ville grina för att jag hade torskat. Mm. Och jag var så förbannad. Mm. Sen på kvällen kände jag tyckte det var så pinsamt. Jag visste, jag bad om ursäkt till alla. Dagen efter köpte blommor och gick till den här gokartsbanan och gav till personalen. De bara drar åt helvete, du är helt dum huvud. Men tävlingsmänniska. Jag har alltid haft så svårt att förlora och
vi är så olika du och jag, för att jag är så kontrollerad liksom. Jag tycker att jag till viss del är tävlingsmänniska. Min son, han är 18 år.
alltså när du pratar, han är likadan. Alltså jag vet inte var han har fått det ifrån, men det ligger väl någonstans genetiskt liksom.
Jag vet inte. Men...
Precis som min fråga är, liksom, vad kommer den här tävlings...
Jag har ingen aning, men jag vet typ så här. För 2 dagar sedan var det. Jag spelade fotboll med en 6-åring. Mm. Han gör mål. Jag står målvakt med den här tummen. Alltså jag var så tokig och hans farsa bara... så han bara, resa. Min son är bara 6 år. Nej, men jag lovar dig, det är det är sant. Jag kanske... Låt fan unga göra mål. Mm. På ett sätt är det bra, på ett sätt är det inte bra. Man ska ändå kunna vara kontrollerad.
Absolut. Men är det inte någon i din familj, någon farbror, pappa, mamma, någon som har varit som du?
Bror? Mm, nej, inte vad jag vet. De är alla civiliserade. Jag kallar svarta fåret i familjen.
Ja. Ja, då blir det ju ännu mer utmärkande om det är så, till exempel.
Nej, men det är det. De har alla pluggat och har... Ja. De har utbildning och si och så.
Men du har väl svårt att sitta still, det är det som är ditt...
Skämtar du med mig? Ser du? Jag står här och dansar. Jag står där, kan inte stå still.
Men alltså i brottningen, där blev du ändå lite känd. Alltså jag har pratat med ganska många brottare. Du blev ju diskad och dum. Alltså blev inte du utsparkad ur hela...
Det var så jag började med MMA.
Ja, eller hur?
Ja, det var så.
Men sen har du varit, i MMA har du varit snäll ändå ju.
Ja, men det är det jag säger. Kolla, allt som sker, sker av en anledning. Vi åkte, det var spårvägens slagen. Vi åkte ner till Skåne, vi skulle tävla i Fyrstads. Och då Eli Latifi, vi var i samma...
Är det sant?
Ja, vi var i samma lag. Men då bodde han hos sina föräldrar nere i Malmö.
Ah, okay. Mm.
Så han kom, vi var i Eslöv eller vad det heter. Uh-huh. Och vi skulle väga in oss. Mm. Vi alla vägde in oss, vi var klara. Så var det en kille från klubben som klarade inte vikten. Han hade typ så här 2 hekt över. Mm. Och ledarna var stenhårda och bara, nej, alla måste klara vikten. Om han inte klarar med vikten om 5 minuter, då kan jag inte ställa upp. För om du inte klarade vikten och ställde upp, då förlorade vårt team 4 poäng. Mm-hmm. Och de här 4 poängerna spelade stor roll. Mm. Så jag går och hämtar den här killen, han kommer ställa sig på vågen. Då har han bara 1 hektar kvar. Oh. Jag bara, är det godkänd? De bara, nej, han måste klara det. Så jag tar ner honom från vågen, torkar hans rygg, han tar av sig kallingarna, går han upp på vågen, så klarar han det. Men då ser jag de här ledarna börja titta på varandra. Och så säger de, nej, men tiden är inte inne. Tiden är...
Nej.
Jag bara, men vänta lite.
Ej,
på 30 sekunder sedan sa ni att det är 5 minuter. Nej. De bara, nej, men resa, sluta diskutera. Du ska alltid ställa till. Helt plötsligt började de vända allting mot mig. Mm. Det var verkligen, de körde jättefult spel. Mm. Medan vi står och diskuterar, kommer Eli Latifi. Ciao, grabba, hur läget? Och han kliver på vågen. Han kollar sin vikt, de skriver. Och då tänkte de inte att Ilir är från spårvägen. För att Ilir tävlade för Malmö Tigers eller något som förut. Så de tänkte inte på det. De bara skriver Ilir är klar. Mm. Och jag ville inte säga någonting. Bara vänta lite. Han fick väga in sig.
Exakt.
Så skedde jag gick in i omklädningsrummet så tänkte jag de skriver upp honom. Mm. Jag går och fika och kommer tillbaka till omklädningsrummet. Då ser den här 17-åringen står och grinar. Mm. Jag bara, vad är det med dig? Han bara, nej bror, de lät inte mig väga in mig. Och hans föräldrar kommer från Armenien. Och brottning i Armenien, det är nationalsport.
Ja, religion.
Ja, det är exakt. Det var, om han inte klarade vikten, det var så här, det var värsta grejen som hände. Mm. Jag bara, va? Så går vi ut, så började jag hamna i värsta diskussioner med dem. Skäller ut dem hit och dit. Så det var 2 lag från Skåne. De bara, vet du vad, Resa? Vi orkar inte med dig. Vi godkänner det. Ta det med dem från Göteborg. Så jag började prata och diskutera med dem från Göteborg. Mm. Och så hade de en ny tränare. Magnus hette han, tror jag. Medan jag så diskuterade med ledaren så säger han till mig, nu håller du käften, Resa. Och jag bara, hej. Du pratar inte. Men du vet, jag var ändå yngre. Jag var kanske, jag kommer inte ihåg, jag var 23-24 år. Mm. Jag bara, du pratar inte så här med mig. Blev väldigt arg att han sa håll käften till mig. Mm. För att i brottningsfamiljen fanns inte såna här grejer. Nej. Man pratade inte på det sättet med varandra. Så vände jag och håller på att diskutera igen. Så kände jag, vad fan, hällde han kaffe över mig? Va? Varför blev jag så varm för? Så vände jag och kollade på han. Det tog mig en sekund, några sekunder för att fatta att han hade gett mig en tjuvsmäll.
Är det sant?
Jag svär. Ja. Han drog värsta smällen från sidan.
I huvudet då eller?
Nej, i ansiktet.
Så du började blöda?
Nej, det här ansiktet, man, vad tror du? Jag bara, så stod jag och tittade på honom och han kände sig så nöjd att han har satt mig på plats. Han kände att nu vart han rädd den här resa. Mm. Men han fattade inte att jag kokade så mycket att jag blev helt still. Jag visste inte vad jag skulle säga. Jag kunde inte ens andas. Mm. Jag blev så arg och chockad samtidigt. För att det sker inte. Man slår inte på varandra. Nej. Sen efter någon sekund när chocken släppte, då det är klart jag ville försvara mig, flög på honom, det var värsta katastrofen. De ställde in matcherna, det var kaos.
Oj.
Mm. Ja. Så kommer ledningen och bara resa jag avstäng och han Magnusson avstäng.
Okay, båda.
Men vår ledning började klara, bara vänta lite. Det är han som har slagit först. Mm. Och så kommer jag ihåg att jag hade många vänner från andra klubbar som de såg vad som hände. Mm. Men alla bara, nej jag har inte sett.
Nej.
Jo, och en av de här killarna för en vecka innan hade vi åkt till, svenska landslaget åkte till Iran och tävlade. Mm. Vi flög från Stockholm, han flög från Danmark. Mm. Så när skulle vi flyga hem så flög vi en dag tidigare än honom. Då var han ensam i Iran i en dag. Så jag kommer ihåg mina kusiner åkte och hämtade honom, han bodde hos dem. De verkligen hade tagit hand om honom, åkt ut, köpt presenter, bjudit honom. Alltså de hade ju verkligen tagit hand om honom. De är väldigt gästvänliga där nere. Och så jag kommer ihåg mitt i all den här tumulten, då han var liksom, Kristoffer var mitt hopp. Jag bara, Kristoffer, du såg väl vem som stod? Och jag kommer ihåg, han stod ju där. Mm. Han vände bort ansiktet, han bara, jag såg inte det, så. Nej. Och jag var så besviken och så kände jag, vad fan grabbar, om jag hade slagits först, taket, golvet hade börjat prata och vittna emot mig. Mm. Men det är lugnt. Det gjorde ändå, jag verkligen försökte försvara en 17-åring. Mm. Folk får säga och tycka vad de vill om mig, men jag var den som gick ut och ville stå upp för han. Mm. Och så ska jag bli behandlad, de ska stänga av mig. Och jag kommer ihåg, jag började ta platser i SM. Jag placerade mig trean i det svåraste vikten. Och när det var dags för SM, då kom förbundet med sin beslut att jag är avstängd 6 månader. Det var precis typ så här, en vecka innan SM. Mm. Och då kändes det så surt och jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Dagen efter följde jag med Navid Josefi. Han säger, kan du hjälpa mig med en sak eftersom du är brottare och har kunskap om bantning. Mm. Jag ska tävla nu helgen i en grej som det är MMA. Jag bara, vad är det för gay grej? Ni ligger på varandra och vad fan, ni
säger han som kommer från brottningen.
Ja, men lyssna då. Men brottningen, du vill trycka upp. Ja. Men jag tyckte att de låg på varandra och satt ena öppna benen. Bara, vad fan, kör ni missionär? Eller? Men det är klart, när du inte har kunskap om någonting.
Exakt. Det är kul att du säger det då, så det är roligt med tanke på idag. Med brottning, men då var det så
otroligt. Ja, men då var det så otroligt. Kolla, folks fördomar kommer från okunskap. Hur som helst. Så jag mobbade han jättemycket. Han bara, håll käften, följ med och hjälp mig istället. Så jag går och hjälper honom och sen följer med han till Solnahallen. Jag ska kolla på den här EVT-galan. Mm. Mannen, den kvällen jag kunde inte sova.
Ja, det förstår
jag. Alltså det var det sjuka. Jag bara, vad fan, jag har hittat min grej.
Vad var det för gala, Simon?
Det var en MMA-gala, EVT-galan.
European Valley Tour. Det var ju, ja precis, det var en av de absolut första MMA-galorna i Sverige.
Och vad är det tid nu? Det här måste vara 2006 eller 2005, 2006.
Det var 2004.
Ja, 4 eller kanske. Så pass. Ja.
Jag bara, wow, vilken grej. Så följde jag med honom måndag. Det här var lördag, den här matchen. Så måndag följde jag med honom till Hilti. Hilti, ja. I Hammarby. Jag kom ihåg tränaren. De lät inte mig köra. De bara, nej, köra MMA-matchen. MMA-träningen måste man vara blåbält i BI. Ja. Och då sa Navid, nej men han har brottats och så. Så började jag. 4 månader efter gick jag min första match i Finland.
Wow.
Mm. Ja. Och så fortsatte på det sättet.
Men du var ju rå, alltså en talang från brottningen, men du var också väldigt vild. Det var ju någonting som folk gillade. Jag kommer ihåg i Uppsala där och det när du gick där. Det var, alltså...
Ja, det var min andra match där i Uppsala.
Mm. Men det var mycket folk och allting. Alltså, för
ja,
den,
nej, det
för
var
den...
hur mycket folk som var med. Så det var verkligen... Ja. Och där var det, kändes så här, bara fan vad sjuk, en av mina största drömmar har slagits igenom. Skämtar du, men jag ska gå en så här fullsatt frisov och tävla i MMA, fan vad häftigt. Så gick jag in och vann på, jag vann i andra, tredje rån, jag kommer inte ihåg.
Och det var inte proffs, utan det här var typ...
Nej, det var proffs.
Det var proffs. Det fanns inget annat än proffs, det var ju det som var grejen liksom. Så det var ju proffs direkt liksom.
Ja.
Det är ett rätt stort steg att gå från att bara brottas till att plötsligt kan du få en spark och ett slag i ansiktet.
Det där kände jag min första match.
Mm.
Min första match när jag körde i Finland, kliver i en fullsatt arena i Finland. Alla stora, rakade, tatuerade finnar. Så det bara, Mustafa, oh fucking muslim. Jag svär. Inte alla.
Nej.
Av dina 5 fingrar, alla är inte likadana.
Nej, men det fanns typ inga invandrare i Finland heller på den tiden.
Det
var väldigt få. Alltså.
Men nu är det fullt med
oss. Är det med.
Så hur som helst, kliver jag in. Jag är först, jag är blå hörna, går in. Det var en ring också, det var ingen bur. så kom den där jävla mannen. Han flög över de här repen och hoppade och studsade. Jag säger, fuck, vad är det här? Kylskåp ställer sig och börjar titta på mig. Mm. Och då känner jag bara, vad fan har jag gett mig in på? Mm. Nu var det verkligheten för mig. Mm. För att Tyson säger det, everybody has a plan until you get punch. Du har sådana planer, du går in och du bara ska knocka, jag ska sparka henne. Tills första smällen kommer. Det som hände mot mig och Clementi. Det börjar inte efter 5 sekunder, jag bara, mina ben väcker sig som spaghetti. Jag börjar kolla upp på taket, skitsamma. Så går vi in, så börjar vi slåss, jag och han, mannen än. Och jag kommer ihåg, de här, det var många så här motorcykelkillar som satt i arenan och tittade. Så jag kommer ihåg, mitt i andra ronden, jag fick 2 varningar, gula kort. Och det är därför jag torskade den matchen, första matchen. Ja, de påstod att jag hade sparkat honom i pungen. Och då han började filma att han ska... Och så gick jag till ett hörna och hoppade på den här... När du vinner, har du sett när de japanerna går och ställer sig? Så börjar jag ställa mig där. Och det kom bara naturligt. Så börjar jag slå på de här sidan. Jag bara, come on, fight motherfucker! Och då ställde sig, jag svär, kom ihåg. Alla som hade typ så här fördomar, de bara jävla mustappe, typ så här svartskalle. Alla ställde sig och började heja. De bara, yeah! Alltså folk var helt galna.
Du bjöd ju precis jag på det som
man vill säga. Och så började, alltså det var helt fantastiskt. Mm. Och det sjukaste efteråt, vi kramades... Han önskade mig lycka till. Mm. Och jag bara, alltså gud vilken fantastisk känsla. Mm. Då kände jag att den här känslan vill jag uppleva om och om igen.
Mm. Men kunde du koppla den grejen då? För den är också väldigt unik för MMA. Framförallt om inte man, alltså nu verkligen. Är ju sporten så känd. Men innan den var det så tror jag att de första som såg sporten var så förvånade. Men också överraskat positiva. Vilken jävla respekt. Vänta, kramas de här då? Mm. De slogs ju precis.
Det blir mer respekt efter.
Ja, det var det så här. Ja. Och med tiden liksom, så tror jag att det där med tiden satsar liksom. Det finns ju de, och de som inte är såna idag, de är liksom rötäggen här med branschen. För att den här sporten bygger på att man fightas fullt ut, men efter matchen så finns det alltid en respekt.
Jag har aldrig kunnat gilla Bisping. Mm. För han gick till hörnan och spottade på.
Ja, eller hur.
Alltså, i min värld, han borde livstid bli avstängd. Mm. Du gör inte det. Mm. Hänger du med? Det är klart det blir gider. Om du inte hälsar på din motståndare efteråt, that's fine. Gå därifrån. Men gå till hans hörna och spotta på dem.
Eller hur?
Nej, det inte. Finns inte. Nej, nej, nej. Nej.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Din familj nu, alltså vi har ju fått tillbaka den här, det är full av energi, vad sa du, familjen svarta får nu.
Kan man säga.
Och så då, från brottning, och så går du in och hamnar i en bur. Och då på den tiden menar jag, när MMA inte var känt, vad sa din familj då?
Alltså nej, de har alltid på ett eller annat sätt haft problem med, nu igen resa, det ena, det andra.
Det här måste ju ändå varit det värsta liksom.
Ja. Det har varit några andra som har varit värsta. Min syrra kom till jobbet. Hon jobbade som kemist. Var typ så här, satt hade väldigt bra jobb i ett företag. Och hade alltid typ så här, min bror han är idrottsman och hit och dit. Så någon dag kom hon till jobbet och sedan de har slagit upp både Expressen och Aftonbladet. Kampsportare tagen på helikopterrånet. Har de lagt på hennes bord liksom. Ja. Och då hade hon gråtit och tagit. Hon hade gått in i väggen, det är klart. Hon,
är det sant?
Ja, det är klart. Ja.
Förlåt, hur många syskon har du?
3 systrar och 2 bröder.
Ja, 2 bröder.
Ja. Ena är barnpsykolog och andra, ena är kemist och en annan är slöjdlärare på så här små barn med behov, extra behov. Och så. Ena bor i Spanien och 2 bor i London. Och jag hade en match mot... de ska komma och kolla på min match i Newcastle, tror jag. Jag skulle möta Peter Irving. Peter Irving la upp ett inlägg för några månader sedan och skrev sin tuffaste och sjukaste match i hela sin karriär. Och då skrev han min och sin match.
Jag förstår det.
Ja. Så det är... Och han beundrade mig så mycket. Det här är för 1 år sedan han skrev, jag la det här inlägget. Jag var så glad, jag bara wow. Läs det här.
Precis, den är på engelska. I can't believe it's been a decade since me and Reza Mad Dog went at it in my hometown of Newcastle. This was probably my favorite fight I've ever had. both of us gave absolutely everything we had over 3 gånger 5 minuter då. The most satisfying thing I've ever experienced. I think it was at the end of round 2 I managed to get on top in half guard and throw an elbow as hard as I could. Mad Dog didn't even blink, just looked at me and growled, "Fuck you." I remember thinking, "I love this guy. Doesn't have an ounce of quit in him." Years later, and I'm still really proud to have had the opportunity to fight with such a tough guy. Det är du det.
Ja, det var det jag berättade. Ja.
Mäktigt. Coolt
är det. Hur som helst, den tiden faktiskt han var högrankad.
Han var väldigt högrankad.
Ja. Så, och jag gick i en viktklass över, 77 kilo, kommer in, då må han bara touch the gloves, och jag var katastrof på engelska. Så här, jag fattar ingenting vad han säger. Jag ville bara slås. Jag går igen, börjar veva. Första kontakten, ta en ballong och gör ett hål i det. Hur luften går ut ur den här ballongen. Mm. Så här kände jag. Alltså jag blev helt tömd på energi. Mm. Och jag kände att efter en sekund så ville jag bara, gud, hoppas han knockar mig så jag blir av med den här smärtan. Det var så jobbigt för att jag hade värmt upp väldigt länge. Och så adrenalinen hade kommit upp, blivit tömt. Och då när adrenalinet efter ett tag går ut ur kroppen, då blir du väldigt trött. Och det var det som hände med mig. 3 gånger kom in och bara, du ska köra inom 5 minuter. Så började typ så här värma upp ordentligt. Så sa de, de har skjutit upp matchen, du får vänta en halvtimme. Det hände mig 3 gånger under den här matchen. Så jag var helt tömt på energi, men jag gick ut ur matchen. Och han verkligen slog sönder mig. Det var armbågar och det var armbågar överallt i mitt ansikte. Men det gick bra, så lärde jag komma ut därifrån för en rikare. Att jag lärde mig hur jag ska värma upp inför varje MMA-match. Mm. Och som jag brukar säga, varje förlust är en bro till vinst. Mm. Lärde mig mycket. Och just det, mina systrar. Innan dess, de var ju så mycket emot. Mm. De hade såna långa samtal med mig, snälla resa. Vad håller du på med? Och efter den matchen var de mina största fan. Och de såg också på MMA på ett annat sätt.
Ja, och dina bröder då? Hur har de sett på det här?
Bröder är ändå bröder. Mm. Ja. Man bara, gå in och slå, så hoppas du tjänar bra med cash.
Mm. Alltså, de är lite enklare killar.
Ja, bror, du är killar. Jämför när en pappa tar hand om sin son och när mamma gör det. Mm, mm. Du har ju sett olika. De här bilderna, det ser helt olika ut ändå.
Men är det här äldre eller yngre bröder?
Nej, jag är yngsta.
Du är yngsta?
Familjen, ja, eller familjen. Mm.
Ja, du är yngsta av alla i familjen?
Yngsta av alla, ja.
Ja, det är intressant. Men lite psykologiskt kan man ju titta på det här liksom, med tanke på också att du har... För du säger fortfarande att du är den som är unik när det kommer att ha den här enorma energin.
Ja, det är det faktiskt. Att, och så ser jag på mina barn. Mm. Ja, det är dopingkontrollen hemma. Doping, ja, de här... När jag körde UFC. De plingar på min dörr 8:30 på kvällen. Kommer in David, detta han. Mm. Hoppas han hör det här. Han kommer in, han bara, tja, oj. Det första han säger, är dina barn vakna? Han ser ju mina barn hoppa på soffan, upp och ner, och en hoppar med huvudet ner, någon brottas under bordet. Sen, då vill han ha pissprov. Jag bara, vad fan, det kommer ta lång tid. Mm. Mm. Så det tog typ så här nästan 2-2,5 timmar, 3 timmar. Det är så här, jag var tvungen att dyka vatten efter flaska. Tills han var klar och när han skulle gå, han bara, nu förstår jag verkligen vad dina barn fått sin energi från. För mina pojkar var fortfarande vakna och sprang runt omkring. Ja. Så är det.
Ja, och din fru, hon orkar också med dig.
Hittills har hon gjort det snabbt.
Hittills, peppa, peppa.
Ja, peppa, peppa.
Eller hur? Mm.
Men det är så där. De ser dig och uppskattar det kanske på ett annat sätt än de som inte känner dig gör det.
Men när skulle du säga att karriären på riktigt tog fart? Alltså du vet...
Men för mig själv personligen i min karriär, jag känner verkligen att fram till Johnny Brownie jag visste inte hur jag ska träna. Och du ser bilderna före Johnny Brownies matchen, för att det var då jag började träna med Boris, min fystränare,
som är grym.
Jag har haft 2 fystränare, Mattias Edvall och han Boris. De har gjort, jag kan inte säga att de har gjort allt i min karriär, för att det har funnits andra tränare. Putte, David, Andreas, Michael. Jag har haft många. Och då ser du på de här bilderna innan matchen mot Juni och efter matchen mot Juni. Hur kroppen ser ut, hur vältränad, hur förberedd jag var. För att om du går igenom min karriär, varje gång jag har mött någon i den stadiet, de har varit mycket bättre än mig.
Mm-hmm. Inte Walker.
Nu får vi berätta.
Om inte man har hängt med här nu, förklara.
Jag ska förklara för dig. Jag skulle möta en så här, en kille från Lettland eller Litauen eller vad det var. Han var så här polis i insatsstyrka och grejer, och det var jättemycket jidder mellan mig, invägningen och efter, jag bara, gonna kill you, självklart. Han ville göra samma sak, men av någon konstig anledning dagen efter, typ så här, några timmar innan mars, så går han ut och typ så här, bryter sitt finger eller vad han gjorde, och då kunde han inte ställa upp.
Han hypade upp sig själv, han var ganska hypad, men när du körde din skrikgrej, alltså då blev han rädd. Alla såg det som var där, jag svär att han blev rädd för dig.
Han har gått ut, sprungit, halkat och sen brutit sitt finger, och fingret nästan var av, vilket vi inte såg någonting.
Nej, det, och han gick inte till någon läkare.
Alltså, han gick inte, alltså, nej, det var skitsamma, han hoppade
han
av.
Han blev rädd för
så
dig.
Så var det typ så här, någon engelsman, de här jävla engelsmännen, de är tuffa ju. Någon tränare som var där, han bara, you know, basta, I gonna take that motherfucker. Han hoppade in och ville slåss.
Ja, helt så, sjukt alltså. Ja.
Ja. Jag gick in och typ så här, vann på en minut.
Men du gjorde den matchen, och det var ju viktig matchen då. Det var ju helikopterljud. Ja. Det var en viktig match.
Idag hade jag inte gjort det.
Så du skulle inte gå in med helikopterljud, säger du?
Idag.
Jag läste någonstans att om du ser någon begå ett fel på kvällen, du ska inte se på honom på samma sätt eller döma honom dagen efter.
Nej.
För du vet inte, kanske under natten han har ångrat sig vad han har gjort och han har ändrat sig till en bättre, bla bla, du vet alla de här grejerna. Men du ska tänka ändå, när jag gick den här matchen, det var 10 år sedan kanske.
Ah, 10 år sedan, ja. Typ.
Mm. Man ändras ju mycket, jag har gått igenom massor med grejer. Så idag jag skulle inte göra det. Du blir precis tagen för helikopterrånet och så ska du gå match en månad efter, så kommer du med helikopterljud.
Men det var kul att du gjorde det då, Alfa.
Ja, då var det kul jag fick.
Men liksom, det blir ju två varv för dig i UFC, med att du har också en period.
Ja, precis.
Som inte du vill prata om, det vet jag, när du hade den här domen.
Jag fick så mycket skit. Jag fick gå igenom så mycket. Alltså det var sånt bombnedslag i mitt liv. Mm. Ja, verkligen, mitt liv vändes ju över en natt. Mm. Och de människor som inte har varit med kan aldrig föreställa sig. Mm. Och jag kan berätta kanske några av de extrema fallen att min fru var höggravid och hon jobbade som mäklare. Någon snubbe skriver, skickar mejl till henne att du, jag har typ såhär någon sjua i Kungsholmen. Kom över, jag har valt dig att du ska kolla, gå på den här visningen och jag vill att du ska sälja den här lägenheten till mig. Och frugan tänker, shit, värsta lägenheten, bra arvode, jag går dit. Hon går dit med gravid mage, typ så här, sitter och väntar i kanske en och en halv timme, ringer, smsar, skickar mejl. Efter en och en halv timme får mejl tillbaka så att nu har jag gjort research. Det är du som är tillsammans med den här äckel, den här kriminella snubben.
Mm. Oh shit.
Har du börjat spilla över, jag förstår.
Ja, men när vi tänkte efter, det var verkligen, det är ingen som ville sälja sin lägenhet.
Nej.
Folk sitter, de har ingenting att göra, ta sin tid, skicka en sån här grej till en. Vad fan, kom igen. Alltså det hände mig så sjuka grejer. Mm. Alltså jag upplevde så mycket onödigt hat ändå. Mm. Jag förstår att folk var besvikna. Mm. Och tro mig, är det någon som har varit mest besviken, så har det varit jag. Mm. För att alltid när du gör någonting, det är klart du gör mot omgivningen, men oftast gör du det värsta skadan mot dig själv. Mm. Mm. Jag kommer ihåg när jag kom hem och läste massor av de här kommentarerna, och jag har alltid sagt till mig själv, nej, du ska inte ta åt dig.
Mm. När du kom hem, när du hade muckat eller när
Nej. De släppte mig mellan tingsrätt och hovrätt.
Mm.
Och jag kommer ihåg när jag kom hem vilken svårt resa det var för mig.
Mm.
Att, jag trodde aldrig någonsin, men jag var, det här är första gången jag berättade, jag var sekunder ifrån självmord.
Nej, men.
Ja, det är sant. Det var så jävligt. Tänk dig, över en natt du förlorar allt. Mm. Allt du har byggt upp i så många år. Och vart jag gick, den här bilden, hur folk tittade, vad du läste om dig. Alltså nej, det var, jag kan inte ta i hur jävligt det kändes, men det var jobbig tid.
Mm.
Men sen när jag började komma på fötterna och när jag bestämde mig, det var när min första son kom. Och då började jag tänka, fuck vad jobbigt när han blir lite äldre. Jag ska gå till förskola, jag ska hämta honom, folk ska andra föräldrar ska se på mig på ett annat sätt. Och då bestämde jag, för du hade redan, då hade jag bestämt, jag bara, vet du vad, jag lägger av med MMA. När jag är klar med fängelsestraffet, då flyttar jag utomlands. Mm-hmm. Jag vill inte ha något shit med det här att göra. Och så började de här tankarna komma att, vill du verkligen, folk ska komma ihåg det som Reza Maddag, vem? Ah, han som, han var helt okej, okay, gjorde någonting dumt, fick fängelse. Alltså, att din historia ska, för du är regissören av din egen film, alltid. Du kan se till att din film får Oscar, eller det blir en katastrof. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Få en stjärna i Aftonbladet eller få alla stjärnorna. Och då bestämde jag att nej, min film ska inte sluta på det sättet.
Min fråga var ju egentligen, var ju när du var inne, hur du kunde hålla igång din träning egentligen.
Motivationen var allt. Och jag har gjort det förut, jag gör det om och om igen. Jag verkligen tackar de som slängde hat och hatade helt enkelt. De här,
du fick energi där.
Alltså, de motiverade mig så mycket. Det var helt sjukt.
The haters.
Ja, de motiverade mig så sjukt mycket. Jag bara, nej.
De ska inte vinna.
Nej.
Jag tycker fortfarande, motivationen förstår jag. Du ska ändå hålla igång. Sen kommer du tillbaka. Jag förstår att du börjar träna. Och hur långt efter fängelsestraffet fick du ett kontrakt med UFC? Vad var vi till?
Precis när jag var klar. Precis när jag var klar med allting, då fick jag överskontraktet. Och så, jag säger till dig, jag hade som motivation, så det fanns inte att, jag hade inte en enda dålig träning. Jag ville verkligen bevisa att jag fortfarande tillhör
eliten.
Ja, men det är också att bevisa att det här är en, det var en parentes.
Ja.
Sen kan man faktiskt gå vidare.
Jag tycker det är häftigt ändå att du lyckas liksom komma tillbaka och komma in och ta det här andra varvet liksom, UFC.
Jag själv känner att trots alla glädje, motgångar och nedgångar, hade väldigt, väldigt mycket otur i min karriär. När jag går igenom varje match, bara fan, tänk om det inte hade hänt sig. Tänk om det inte hade sånt. Men sen samtidigt tänker jag, gud, jag har varit med om så mycket. Det har varit så roligt. MMA verkligen har ändrat mitt liv. Ibland sitter hemma, känner jag för mig själv, jag hade aldrig valt den här vägen. Fan, MMA kan dra åt helvete. Så efter 5 minuter kommer den här glädjerusen tillbaka och tänker jag, gud vilka grejer jag har gått igenom. Hur mycket MMA har ändrat mitt liv, både på mycket, mycket på gott. Och det här är verkligen ingenting jag överdriver. Det händer mig så ofta, jag träffar alltså olika typer i samhället som säger så sjuka, roliga grejer till mig. Jag blir så jävla glad.
Ja, men du har ju blivit så känd, alltså. Man kan ju vara både ökänd som du vet och känd. Och du har ju varit lite så här i en kombination nästan. Men jag tror att idag är du ju primärt, är du MMA-fighten Reza.
Ja, och det är jag väldigt, väldigt glad över. För att jag läste en artikel av en kille som heter, vad fan heter han? John heter han. Han sitter i Finland för livstid. Morden är i Solvalla. Han bara, alla dumheter man gör i livet, räkningen kommer alltid senare. Och han bara, jag tänkte inte på konsekvenserna när jag var liten. Men nu när min dotter typ ska fylla 11, 12 eller vad det är. Och frågar mig, pappa, varför ska inte du vara på min kalas? Eller varför finns inte du? Och det kändes så hårt. Jag bara, gud, vad rätt det är det han säger. Så många av saker vi gör i livet, räkningen kommer alltid senare. Det är därför jag tänkte att det här med helikopterljudet.
Du hade inte gjort det.
Ja, det hade jag inte. Jag så, då var det typ så här mest, jag menade ingen illa. Jag menade att bjuda på showen och så. Men tänk dig rättväsendet. Typ så här. De som har jobbat med det här fallet. De som ser det här hånet rakt i sitt ansikte.
Ja, men det är klart det
är provocerande. Så shit. Men det huvudmannen i mitt fall får 1,8 och jag får 1,9.
Ja, det var helt sjukt faktiskt.
Man kan tolka det på det sättet.
Men tänk om man tänker så här, genom hela din karriär, du bygger ju upp så här kunskap. Alltså,
ja, det är klart.
Om man tänker din, som ett dataspel, du behöver öka level hela tiden. Så här. Nu sitter du med väldigt mycket kunskap. Du har ju till exempel, nu ska du ju också coacha, eller hur? Eller, berätta lite om vad du ska göra nu. Och berätta om Khamzat Chimaev, som alltså, alla pratar så gott om den här killen. Du har tagit honom under dina vingar, va?
Ja. Khamza kom till spårvägen, eller spårvägen, så
han fick spårvägen.
Han kom till All-Star från ingenstans. Och så redan då kände man bara, wow vilken talang. Mm. Väldigt skön personlighet. Mm. Men i mina ögon, inte för att han är min vän och jag rest med honom halva jorden och coachat han. Det är så här, väldigt skön typ. Mm. De som inte känner honom kanske, det är som alla, allt annat. Det du inte vet om har du fördomar mot. Jag är väldigt, väldigt bra vän med han, Kevin, domaren. Mm. Men jag kommer ihåg en tävling när han sa till honom, håll käften. Jag tog så illa vid mig. Mm. Vilket jag har bett ursäkt till Kevin många gånger. Jag bara, fan bror, det var inte meningen. Men han, jag känner väldigt, väldigt mycket att vi har haft samma situation. Han kommer från brotta bakgrunden. Mm. Har kommit vid en ung ålder till Stockholm. Samma sak var det för mig. Jag hade inte heller någonstans att bo. Han bor på klubben, kämpar, sliter. Så det är väldigt mycket som jag ser honom, som jag har gått igenom.
Han är, grym,
han är väldigt speciell. Men jag är inte lika grym som han.
Alltså,
men han har väldigt, väldigt ljus framtid i mina ögon.
För de som inte vet, alltså, han, när han går sin första amatörmatch, då möter han Khaled Lalam som var världsmästare i amatör MMA. Och han spöade honom. Alltså ganska brutalt också.
Ganska brutalt,
så det var hans första amatörmatch som han går.
Den här var killen. Du coach då på den matchen?
Jag har varit nästan, inte den, inte kanske första andra, men sen alla hans matcher, både amatör och proffs.
Han har 4-0 nu som proffs.
Då har jag varit hans coach.
Att Alex tog upp honom, när Alex säger hej då till hela sin karriär, hela världen, så då tar han upp en enda person, så tar han upp honom.
Exakt, då
alltså,
vet
jag
du
hade, fått, hade jag stått där, hade fått gåshud kan jag säga.
Nej, men det är det
var,
jag säger.
Var han där också då?
Jag tror han var kanske där. Det är därför jag säger, han är en väldigt fantastisk person. Väldigt, väldigt, väldigt bra kille. Alltså, gott hjärta och si och så. Och sen är han en duktig idrottsman. Han ställer upp för alla, han är alltid där. Det är en bra person.
Alltså, hur är du som coach? Det tycker
han,
jag är lite kul.
Han är galen. Ja, men alltså, har du sett honom någon gång på en gala?
Jag har sett.
Resa, du ligger ju ner bredvid buren.
Jag har sett resa på väldigt många. Och nästan, liksom, du gör ju teknikerna liksom vid sidan
alltså,
av buren.
Det är helt en show att titta där på sidan.
Men jag vill ta lite grann, alltså rent teknikträning.
Träningsmässigt.
Ja, jag tänker alltså, med din egen erfarenhet.
Ja.
Så måste du identifiera vilken typ av coach du ska vara för den här killen, eller hur?
Så här är det, jag coachar inte vem som helst.
Nej.
Och det är inte så här att jag coachar bara de som vinner, absolut inte. För att jag känner att för att man ska coacha, då ska man ändå en sorts relation med den personen. Måste, alltså personkemin måste passa, jag måste ändå känna den personen. Jag kan inte bara gå upp och random och ställa och bara jag ska coacha när jag inte vet någonting om den personen. Och de flesta jag coachar, det är ändå nära vänner, det är folk jag tycker om, jag har sett deras utveckling, träning, och det är klart jag gör det med passion. Annars hade inte det. Allt du gör utan passion, det är åt helvete. Jag tror inte det kommer. Du bara går dit och vill bara jobba med fotboll. Men det är så. Tycker du om någonting, även om det är städa en toa, du gör det med hjärta, du gör det bra. Hänger du med? Och det är samma sak för mig. Jag ville öppna i mitt eget liksom och letade efter lokal. Har hittat så här lokaler som du kan ha MMA-gym, men det passar inte så bra.
Nej, okay.
Då vill jag inte göra det. Det ska vara perfekt, det jag ska göra. Det så här, så hänger du med? De personerna jag vill träna vill jag finnas där för dem. Då är det verkligen som jag kommer vara som en jobbig pojkvän. Bara, vart är du? Vad gör du? Varför förstår du vad jag menar? Man måste verkligen göra det med kärlek och passion för att det ska lyckas.
Men vill du ha ett eget center? Är det en dröm?
Ja, ja. Det är för att
vad ska heta?
Folk har gått till
det.
Madhouse, nej jag vet inte. Ja, det kanske det är så. Vi har pratat med grabbarna på Alsta, kanske vi gör det Alsta nummer 2.
Okay.
Så kanske blir någonting annat. Hur som helst, jag vill vara den som
driver hela grejen.
Jag vill ha mina tankar, filosofi, det jag tycker att tro på att det kommer hjälpa. Så.
Men ska du vara general? Alltså, det, är
alltså,
är
det handlar inte om general, kolla.
Nej, men
det
som Andreas Michael är general på ofta, om man säger så.
MMA handlar om att du ska sätta ihop olika bitar tillsammans. Och det här är någonting jag har gjort det väldigt länge. Känner att folk går och utbildar sig till tandläkare, vad som helst. Jag har utbildat mig till det här. Jag har hållit på med det här hur länge som helst. Så jag vet från första dagen du kliver in i MMA-klubben tills den dag du ska lägga handskarna på hyllan, vad det handlar om, vad du måste offra och inte. Så det var det ultimata. hitta en schysst lokal. Men det är väldigt, väldigt svårt i Stockholmsområdet. Mm. Ja. Vi hade en jättebra lokal på G i Rotebro, vilken vi fick vattenskada. Mm. Så det har inte hänt så mycket. Men jag letar vidare när man minns stanna så. Mm.
Men annars, motionstränar du liksom MMA nu? Eller hur? För du måste ju hålla dig igång.
Jag tränar. Just nu har jag inte gjort det på grund av tummen. Och,
Och då klättrar du klättrar på väggarna?
Jag
då?
Verkligen klättrar på väggarna, vilket jag kommer börja om exakt. Nu på måndag, nästa måndag kommer jag börja träningen. Och då kör jag minst 2 pass om dagen. Mm. Jag börjar köra mycket crossfit, crossfit-datum. Väldigt sköna människor, skön träning. Jätteroligt. Och så kör jag mycket MMA, mycket grappling. Jag bestämmer att jag ska ta min svarta bälte. Svarta bälte. Jag vill börja
ska
köra
du tävla också i
BJJ? Nej, jag får se hur det är.
Är du brunbälte idag? Eller vad är
ja, jag är brunbälte. Ja. Eller nej, jag är lila.
Lila, ja. Du lila, har en liten bit kvar.
Ja, jag har en liten bit kvar. Men jag har inte kört så mycket med GI. Så det kommer ta ett tag att komma in i det.
Mm. Vilken klubb ska du köra då? Eller ska du köra på
Allan. Nej, jag kommer köra Allan.
Allan han vann ju nu också i Moskva.
Ja, det är sjukt.
Han är helt sjuk.
Han har sån kunskap och det är roligt. Och han har varit min tränare och coachat mig i flera matcher. Så, ja. Det blir Allan Finfeldt.
Har du dragit ut honom någon gång?
Jag har inte svarat i närheten.
Är det sant?
Ja.
Han är så svår alltså.
Ja, han är så svår.
Vet du om David har lyckats eller något sånt där?
Nej, det tror jag inte. Det vet jag inte.
För han måste ju ändå kunna gå och dra ut på en träning.
Alltså, det vet jag inte. Men jag tror att det är ändå mycket det här respekten mellan elev och tränare.
Ah, okay.
Även om du känner att du kommer dit så man gör bara inte det.
Nej, nej. Mm.
Ja. Hade någon elev gjort så här mot mig, då hade de fått en finger i rumpan. Vad fan gör du? Nej, så är det.
Ja, okej. Alltså resa, vi behöver liksom runda ihop det här nu va? Men det är ju en fantastisk resa. Det är lite svårt att acceptera att du har lagt dina handskar på hyllan.
Det är svårt, alltså, jag håller med.
Så är det ju. Du har ju sån energi och liksom den här kraften. Jag pratade lite grann om det i podden också. Det är ju märkligt. Det är klart att, för du är ju faktiskt 41 år.
Jag fyller 41.
Då tänker jag att liksom, i MMA så är ju... De har kommit till liksom en bra ålder. Samtidigt pratar vi om att det är ju märkligt med liksom de här
han kan ju.
De här stora namnen som faktiskt är 45-46 som trampar fortfarande in. Och vi snackar om det. Vad kommer vara den äldsta åldern tror du med fighters i MMA? För att många har ju en historia. Det finns en publik. Alltså, jag menar, Randy Couture skulle kunna gå upp igen och få betalt för det.
Han var gammal men förlorad, det är ju det. Alltså, du menar mer gammal och vinna antar jag.
Ja, man vill ju vinna såklart liksom. Men alltså, det måste finnas en gräns hur gammal man kan vara innan man kör en fight i MMA.
Jag tror det. Alltså, du är så gammal som du själv känner dig och accepterar. Jag tror tills den dag du känner att wow, jag kan gå in och mangla, jag kan göra det här och det här och det här. Du gör det, men glöm inte att jag är ändå 2 barns pappa. Mm. Pojkarna börjar.
De ska ju också såklart få in i träningen nu.
Ja, exakt. De kör brottning, det är fotboll. Jag vill inte sno deras tid.
Nej.
För att ändå mycket av min tid tillhör ju dem. Så man måste ändå... Jag vill ändå vara en bra farsa. Man ska inte säga att min farsa var värsta.
Han var bara borta hela
tiden. Ja, han var bara borta. Det var hans tävling. Det var hans matcher som gällde.
Men ändå svårt.
Och det är jättesvårt. Lyssna på mig. Ni vet inte hur lång tid det tog mig för att ta det här beslutet. Det har varit jättesvårt. Det gör ont i hjärtat att prata om det. På Gud, jag har fällt så många tårar när jag bestämde mig där. Det var så jobbigt så det är inte sant. Men man måste ändå acceptera. Allt har i sin tid. Jag vill inte vara den gamla ruttna mjölkpaketet.
Jag vänder bladet här nu, vi ska se när vi
som träffar. Kungen sa, vi vänder blad. Ja.
Fast på ett annat sätt den här gången. Det ska bli spännande att se vad som står på det här pappret sen i framtiden.
Nu måste jag också säga det. Simon var en av dem som när det blåste hårdast inte tog bort min bild från MMA-boken.
Mm.
Vilket många andra hade gjort. Och
jag
många
fick så
gjorde
mycket skit
det.
För det, du vet det, eller hur? Akademibokhandeln, de vägrade ha dem. Jag gick till dem och sa så här: ni har en bok med Hitler på. Alltså ni har en bok med Hitler på framsidan. Den får ni sälja, men ni får inte sälja den med Reza Madadi.
Alltså fattar du vilket hat det var?
Alltså det var hellre Hitler än Reza Madadi.
Ja, förstår du, vad sjukt.
Ja. Så var det.
Reza, tack för att du kom till Fighterpodden.
Verkligen, verkligen.
Tack själva.
Och vi tar gärna hit sen igen och hör kanske om du har en All-Star 2 eller var du tagit vägen någonstans.
Ja, men eller hur, det är bra att du kan promota den lite och så när du är redo liksom.
Tack Resa, ha det gott.
Detsamma, kram, hej. Hej.
Alltså det där blev ju mer än jag hade tänkt mig.
Eller hur, alltså fantastiskt. Alltså att han bjöd så mycket. Resa är ju ett proffs, jag brukar alltid säga det, men och proffs innebär ju också att bjuda på sig själv. Ja. Och det gjorde han ju verkligen nu. Ja, alltså, herregud. Och hans mobil låg bredvid mig, det ringde hela tiden. jag sa det bara en gång, tror jag. Men det var ju, alltså han är, det är en karaktär, det är liksom en stark människa och det var en, och är en fantastisk idrottsman.
Ja, det ska bli spännande att se också om han får ett eget träningscenter och hur han kommer arbeta som coach och allt han har pratat om i den här intervjun.
Ja, det är väldigt mycket att ta med sig och jag tror faktiskt att the sky is the limit för honom och det blir väldigt spännande. Och jag tycker det är väldigt spännande också, inte bara med Reza Medhadi, utan det är, vi har andra som är i slutet av sin karriär och vad kommer Alexander Gustafsson göra nu? Och han är ju delägare i Allstars då, Alexander, men liksom David Bjelke, kommer han gå way back med Resa, kommer han vara med där? Putte Berisha som är grym coach och har varit med. Alltså jag skulle säga så här att jag hoppas lite grann faktiskt att han drar igång någonting och att han fortfarande har väldigt bra liksom att det inte blir konkurrens med All-Star, utan det blir liksom någon så här kompisgrej, någon systerförening eller något
precis,
sånt där.
Precis.
Det skulle vara väldigt kul. Det skulle vara väldigt roligt.
Ja, vi ska ta och knyta ihop den här podden. Vill du höra av dig till oss så är det fighterpodden@fightermag.se. Nu tar Fighterpodden lite sommarledigt faktiskt.
Yes, det ska bli skönt.
Så jag ska önska dig, Simon Köllen, en trevlig sommar.
Ja, och jag ska önska dig en trevlig sommar, Martin Sandström. Och Elin vill vi önska en god sommar. Och Johan Haldin vill vi önska en god sommar. Och alla ni där ute.
Mackan som producerar också.
Mackans Boink Söderström vill vi också. Ja. Nej, men verkligen. Och alla ni där ute. Ja. Träna på.
Och hör av er, så hörs vi snart igen i Fighterpodden. Ha det gott!
Usch!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.